Här börjar mörkret under ytan. Av Anders Batlin. Inläst av Kristina Leon för Saga. Del 1. Mormor brukade säga att Missy genast kände på sig hur den en människa egentligen var. Hon vet vem som är snäll och vem som bara gör sig till. Katten genomskådar, förstår du. Att vara snäll betyder godhjärtad. Någon som inte kunde vara grym. Någon att lita på. Och sökte sig katten spontant till en främmande människa kunde man alltså känna sig ganska säker. Som liten trodde hon på det. Och något hade hon burit med sig genom nästan 30 år. Djurens sinnen var ju annorlunda och skarpare än våra. Och det gällde nog inte bara syn och lukt och hörsel. Halvt på skämt, men ändå nyfiket, hade hon observerat hur de katter hon haft hade närmat sig nya bekantskaper. Men det var inte förrän nu som hon skulle inse att mormor kunde ha tagit miste. Kanske var det inte främlingens snällhet som fick katten att lägga sig i hans knä. Kanske var det bara ett tecken på underkastelse inför ett större och farligare rovdjur. Sensommarsolen brände gatan där utanför och kom gästerna att dra sig in i markisens skugga på samma sätt som de skulle ha sökt sig undan ett ösregn. Anna betraktade menytavlan bakom disken och suckade innan hon steg upp på en stol och ändrade stavningen. Hur många gånger hade hon påpekat för Rebecca att cappuccino stavas med två p? Om man gjorde anspråk på att servera stans bästa kaffe så borde man också kunna stava till de olika varianterna. Egentligen var det lite skrattretande. Precis som under skoltiden var hon fortfarande den ordentliga och eftertänksamma Anna, medan Rebecca var den impulsiva och våghalsiga. De hade förblivit i grunden detsamma under åren då de levt sina liv på olika håll och i olika banor och bara hörts av genom brev och telefonsamtal. Men nu hade de träffats igen och tillsammans startat detta Café Europa. Skulderna var lika stora som förhoppningarna och 12 timmars arbetsdag var mera regel än undantag. Café Europa skulle vara bättre än alla dessa kaféer som numera verkade föröka sig genom delning. I nästan varje kvarter serverades vad som kallades latte i glas eller muggar stora som papperskorgar. 30 kronor för en ömklig, blekbeige vuxenvälling med knappt märkbar kaffesmak. På Café Europa däremot skulle gästerna märka skillnaden. Kaffe av bästa sort, tillagat på rätt sätt, i en miljö som förde tankarna till klassiska kaféer i Paris och Budapest och Wien. Under sina resor hade både hon och Rebecca arbetat på barer och krogar. Under året med Marcello på baren vid Piazza Navona i Rom hade Anna lärt sig att en perfekt espresso krävde kunskap om kaffesorter, malning, vattenmängd, temperatur och tryck. Hon drog trasan över disken, rättade till raden av sockerströare, kontrollerade att smörgåsarna låg aptitligt uppräddade och att skyltarna vid trågen med italiensk glass satt prydligt raka. En dag som denna skulle de få sälja mycket glass och sorbet. En kille i solglasögon beställde en espresso som han svalde i ett drag innan han försvann. Och just som han gick svepte Rebecca in.
Gud vad bra att du kunde öppna idag, flämtade hon. Jag hade ju lovat Filip att lämna bilen på verkstaden och på vägen dit får jag punktering.
Medan hon bytte om berättade hon livfullt hur hon inte mer än hunnit börja rota efter domkraften förrän en man stannade och chevalereskt erbjöd sig att hjälpa henne.
Han skitade ner sig något fruktansvärt, men låtsade liksom inte om det. Han var på väg till jobbet, vit skjorta, slips, hela kittet, du fattar. Det var otroligt komiskt, jag tyckte faktiskt synd om honom.
Anna skrattade, och det slog henne åter hur lite de egentligen hade förändrats. Redan i skolan hade Rebecca med sin blonda kvinnlighet och utmanande stil alltid legat bäst till hos killarna. Hon blev bjuden på alla fester. Hon hade aldrig...